familj och säger att jag vill inte ha med dem att göra, utan en rimlig tolkning är att han efter det här ändå går ut och möter dem och är tillsammans med dem. Vi har ju till exempel Jesus vid korset, Jesus på korset, där han ju överlämnar sin mor till Johannes och säger ta hand om henne. Så att vi förstår det rätt. Det är mer en pedagogisk möjlighet som Jesus har att få säga att vi får vara hans bröder och systrar. Vi får ha den nära relationen med Jesus Kristus. Nu skulle vi haft trosbekännelsen också, men jag tror att ni tycker det är jobbigt att ställa här igen. Va? Vi kan ta den sen. Jag tänkte få läsa en text till för er. Första Johannes brev kapitel 1 och verserna 1 till och med 4. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende, livets ord. Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det, och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Johannes, en av Jesu lärjungar, som på ålderns höst skriver det här och reflekterar över hur det var. Det vi har sett, det vi har hört, det vi har tagit på med våra händer, det är vårt ärende. Mina ledord idag, det är tänk om. Tänk om. Tänk om Jesus inte hade kommit hit som människa. Vad hade vi då vetat om Gud? Den tanke som har växt för mig under senare år, och jag tror att det har mycket med Alfa att göra, där man möter människor som inte är så insatta i vad det här med kyrka och kristen tro så här är. Att fundera över det här. Vad kan vi veta om Gud egentligen? Om Jesus inte hade kommit, vad skulle vi då veta? Och tänker mig ofta att då är det som att vi förgäves hade spanat ut i universum. Vi hade kliat våra geniknölar, om vi nu har några sådana. Och vi hade funderat, finns det någon där ute? Och finns det någon där ute, vad är det då för någonting? Är det han, hon, den, det? Vad är det för någonting? Vad kan jag veta om den, det gudomliga? Kanske vi skulle göra som gallerna, Asterix och Obelix. Hur många här har inte läst Asterix och Obelix? Kan ni vifta med en hand? Så jag vet hur många där som inte. Är det så många? Aj då. Jag kan rekommendera det. Det är tappra stridsmän i Gallien, i Frankrike, som kämpar mot Julius Caesar. Han har ju erövrat så mycket område. Det är ett stort härligt rike. Men det finns en liten tapper by uppe i Gallien som har en mystisk trolldryck och som kämpar frenetiskt emot. Och deras bild av verkligheten är att de ofta går med skölden ovanför huvudet, för de är rädda att himlen ska ramla ner i huvudet på dem. Och det är en bra illustration av hur det är att vara människa då. Alltså rädslan att någonting ska hända, någonting ska drabba mig, blixten ska slå ner eller någon ska straffa mig. Livet är osäkert. Olyckor drabbar oss. Ondskan finns runt omkring oss. Ondskan har anknytningspunkter i våra egna liv. Det kan vi också konstatera. Livet är helt enkelt oförutsägbart. Och därför väljer också människor i många religioner att offra till det gudomliga som man inte riktigt vet vad det är för någonting. För att blidka, för att smörja, som man säger med ett modernt ord. För att på något sätt tillfredsställa, för att göra det här som man inte riktigt vet vad det är för någonting, på gott humör och så vidare. Livet är så oförutsägbart. Och hur ska jag hantera det jag inte riktigt vet om? Det blir den stora frågan. Ingen har någonsin sett Gud, så skriver Johannes när han börjar sitt evangelium, sitt långa brev, Johannes evangelium. Ingen har någonsin sett Gud. Det är svårt att veta vem Gud är, bara på allmän uppenbarelse, även om vi kan ana en del. Det är svårt att veta vem Gud är. För att ingen har sett honom och ingen kan säga att här är Gud, så här ser han ut, så här fungerar han. Hur ska man veta? Och Johannes fortsätter. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Alltså han har visat vem han är. Han har visat oss vem Gud är, vad Gud tänker, vad Gud vill och så vidare. Och så kan Gud börja få konturer och vi vet vem det är vi har att relatera till. Tänk om Jesus inte hade kommit till vår jord som människa. Hur hade det blivit då? Han som är livet. Ja, det är så Johannes skriver det. Livet blev synligt. Vi har sett det, vi har hört det, vi har tagit på det. Livet blev synligt. Han som är livet framträdde för dem. De såg honom, de hörde honom. De kunde röra vid honom. Han var ingen ande. Han var människa tillsammans med dem. Och det förvandlade deras liv. Två av mina döttrar, Sandra och Evelina, var till Stockholm i veckan och såg på Jesus Christ Superstar. Och min gode vän och kollega Sven-Erik Jönsson har också varit och sett den. Han var och hälsade på mig i fredags. Vi satt och fika. Han berättade om deras resa ner. De åkte med arbetslaget från Undersåkers församling. Och när de hade sett klart så skulle de gå någonstans och koppla av och trevligt tillsammans. Och det fanns en, jag vet inte om det var en krog eller en pub eller någonting mitt emot gatan dit de flesta gick. Och Sven-Erik tyckte att nej, dit går vi inte. Utan de travade iväg en bit bort. Och så hittade de ett annat ställe. Och det var det också ganska mycket folk. Men ja, men här går vi in, tyckte Sven-Erik. Och de var lydiga, så de följde med honom in. Och det var så pass mycket folk att det fanns en soffa med vinkel så här. Och det satt folk där. Men just i vinkeln så gick det nog faktiskt att tränga in några stycken och sätta sig ner en stund. Och det var lagom musik som man skulle kunna sitta och koppla av och prata en stund. Och Sven-Erik ville inte sitta bredvid de här som satt där, för då skulle han måste prata med dem. Så han satte sig i hörnet i den där soffan. Men det var det att när de andra skulle förbi så ville de inte förbi. Och de puttade iväg honom. Så han kom tillsammans med de här kvinnorna som satt där på soffan. Där var han. Så han var ju tvungen att vara artig då och presentera sig. Och så såg han att de hade en sån här liten broschyr om Jesus Christ Superstar. Så han förstod i sammanhanget och börja där då, liksom att jaha, ni har varit på musikal också, det har vi också. Ja, sa jag. Men visst hade det lite konstigt slut. Var det så där? Vet du någonting om det här? Vet du hur det gick? Säger hon. Ja, och säger Sven-Erik, ja, lite grann kan jag väl om det här, säger han. Var på kanton blandar sig och säger, lägg av nu Sven-Erik, du är ju präst, det är klart att du vet. Och de liksom bara... Här sitter en präst och de sitter och diskuterar om hur var det egentligen. Och så kommer det en präst och landar bredvid dem. De sitter en timmas tid och har bibelstudium. För att Sven-Erik tänker, men, ja, vad står det där? Vad är det då, säger de. Och så tänker jag, har ju ingen bibel. Jo, jag har ju mobilen. Och så plockar han fram den och så plockar han fram bibeln. De har en timmas bibelstudium på den här pubben. De läser Matteus, Markus, Lukas, Johannes skildring av vad som händer sen. De läser första Korintherbrevet 15 om uppståndelsen. Om Jesus som är begraven enligt skrifterna har stått upp igen ifrån det, enligt skrifterna, besegrat döden och så vidare. En timmas bibelstudium. Och sen när den timmen har gått så säger kvinnorna, tyvärr nu måste vi gå, men tack så jättemycket. Och så går de och så skruvar de upp ljudet så det går inte att prata längre. Och då känner arbetslaget också, nu är det inte roligt att vara här, och så går de därifrån. Fattar ni? Så tillrättalagt. En timme får de. De har bibelstudien på den här pubben. Och så när de går så skruvas ljudet upp och det går inte att prata längre. Det är förunderligt. Det vi har sett och hört berättar vi för er för att ni ska vara med i vår gemenskap som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Johannes kommer med goda nyheter. Gud är på vår sida. Vi kan veta saker om Gud och vi kan veta att Gud är på vår sida. Gud vill gemenskap. Han vill närhet. En gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Det är starkare än så till och med. Johannes fortsätter längre fram i sitt brev. Vi älskar därför att han först älskade oss. Så det är också inom alfa, tror jag, men bara den här lilla versen, så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Tänk bara vad det säger. Gud älskar oss. Vi behöver inte gå med skölden över huvudet och vara rädd att någonting ont ska drabba oss. Gud älskar oss. Han är på vår sida. Är inte det? Är det inte stort? Vi älskar därför att han först älskade oss. Gud är inte nyckfull. Gud är inte ond eller sadistisk. Han älskar dig. Och Jesus använde sin verksamma tid, 3 år ungefär, för att visa det här. För att prata om det. För att exemplifiera och visa vad handlar det här om. Att Gud är för dig. Gud är med dig. Gud älskar dig och vill att du ska ha gemenskap med honom. Tänk om Jesus inte hade kommit. Tänk om Gud inte hade gett oss församlingen. Det är min nästa fundering. Tänk om Gud inte hade gett oss församlingen. Jag tror att det är hans uppfinning, även om vi gör mänskliga konstruktioner runt omkring det hela som gör att den ena församlingen är lite annorlunda än den andra församlingen. Jag tror att det är Guds patent. Jag tror att det är Guds idé. Gud har gett oss församlingen. Vi berättar för att ni ska vara med i vår gemenskap, så skrev Johannes. Människan är ju en social varelse, det är ju lätt att konstatera. Vi har fått förmågan att kommunicera med varandra. Vi kan lära känna varandra genom att prata med varandra. Och vi kan bygga gemenskap på det sättet. Gud har gjort oss så att vi kan kommunicera med varandra och bygga relationer. En del relationer förblir ytliga bekanta. Andra blir nära vänner. Men jag tror att Gud har höga ambitioner med det här med församlingen. Det här ordet vi har här framme, det som vi har velat säga som ett slags ledord för oss i EFS-kyrkan. Närmare Gud, närmare varandra, närmare andra. Jag tror att Gud har höga ambitioner. Att vi ska komma nära varandra. Leva nära varandra. Lära känna varandra. Närmare än människor i allmänhet gör. Vi kan få ett exempel. Jesus i Matteus 5, verserna 43-48. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant. Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då någonting märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant. Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Så mänskliga de är, de här exemplen som Jesus tar. Jag anknöt till den här också när jag var i Krokvåg förra helgen. De firade 120 år som EFS-förening där. Jag tänkte när jag åkte dit att, ja, men tänk om det hade varit så att Gud hade premierat de som var frommisar, de som var snälla, de som skötte sig. Ta bara det här med regnet och solen och så vidare. Tänk vad spännande det skulle vara ute och åka bil. Där är en plätt där det liksom regnar, och där är en plätt där det åskar, och till och med en plätt där det haglar liksom hårt. Och så har du en plätt där solen lyser. Och så, vad spännande det skulle vara att åka runt. Tänk om Gud vore sån. Men Gud är inte sån. Han låter det regna över goda. Han låter det regna över onda. Han ger oss av sina goda gåvor. Vare sig vi tror på honom eller inte, så är han generös och ger oss sina goda gåvor. Om ni älskar dem som älskar er, vad ska ni då ha lön för det? Varför ska ni ha lön för det? Att bjuda dem på godis som bjuder tillbaka, vet jag någon gång, det är ju inte så farligt och så vidare. Men att bjuda den som jag vet att den där inte ens kommer att köpa godis någon gång, det är liksom kört. Att bjuda hem de som är lätt att umgås med och som kanske bjuder tillbaka. Vi räknar ju ofta hur många gånger vi har varit där så att man vet när den ska bjuda tillbaka och så vidare. Men att bjuda hem den som aldrig, kanske inte ens har ett hem att bjuda hem till. Så lätt det är att älska de som älskar mig. Så lätt det är att vara vänlig mot den som är vänlig mot mig. Men, säger Jesus, Gud är inte sån. Gör som Gud, sträck er längre, välsigna dem som förbannar er, välsigna dem som förföljer er. Visa godhet mot dem som bara snäser och så vidare. Ibland är den kristna församlingen i sig ett tecken. Där förenas människor från vitt skilda samhällsskikt, med vitt skilda intressen, vitt skilda åldersgrupper och så vidare. Det är ganska länge sedan. Vart har Lasse Gunnevall tagit vägen? Där sitter du. Det har du smitit ut här. Det är ganska länge sedan Lasse satt här, där Andreas sitter nu. Och sa att alltså det här med församling, det är egentligen en gåta. Tänk så många olika människor det är. Så många olika intressen det finns och allt sånt där. Och så kan man ändå på något sätt förenas och känna att man hör ihop och känna delaktighet och så. Du sa så, eller hur? Ja. Sen klart man inte får idealisera. Det finns många församlingar där det finns mycket annat att önska också. Visst är det så. Och vi är människor med våra begränsningar, så är det också. Jag tänkte få citera Joel Halldorf. Han skrev i senaste tidningen Dagen inför helgen, Tankar inför helgen. Och skriver han så här. I klostren säger man att gemenskapen är den verkliga askesen. I gemenskapen blir vi ansvariga inför andra och kan inte fly undan i självbedrägeri och lättja. Gemenskapen avslöjar för oss vilka vi är. Gemenskapen tvingar oss att öva dygder som tålamod och självbehärskning och ger oss även tillfälle att praktisera gästfrihet och generositet. I gemenskapen får vi också lära oss att älska det annorlunda. Vi delar gemenskap med människor som vi aldrig skulle valt att umgås med. En del är irriterande. Och somliga förstår vi inte riktigt hur de är funtade. Men vi möter dem söndag efter söndag, sjunger med dem, ber tillsammans, tar emot brödet och vinet sida vid sida och dricker kyrkkaffet ihop. Och så en dag älskar vi varandra. Vi vet inte hur det gick till eller när det började. Vi vet bara att det är så. Vi har lärt oss att se skönheten i det annorlunda. Jag tycker det är fint skrivet. Någonstans på vägen kanske vi inser. Tänk om. Tänk om. Tänk om vad gäller dina egna attityder, dina förutfattade meningar, dina föreställningar om hur allting ska vara. Tänk om i ditt sätt att värdera människor. Tänk om när du i likgiltighet eller bekvämlighet vänder dig bort från den som behöver dig. Tänk om när du väljer den lättaste vägen när relationerna krånglar. Tänk om. Jesus kallar det omvändelse. Tänk om. Omvänd dig. Byt riktning. Så blir det de ord du får hänga upp dagens predikan på idag. Tänk om Jesus inte hade kommit. Tänk om Jesus inte hade gett oss församlingen. Tänk om i dina relationer till andra. Amen. Vi ber.